Och vi ska börja med en liten stund i bön, så ska jag dela några tankar där. Herre, vi tackar dig för denna kväll och tack för det samtal vi hade innan, och vi ber att du fortsätter att bygga upp oss, Jesus, och tack att vi kan komma till ditt ord, Herre, mitt i en fallen värld som absolut inte har någonting att säga oss, utan det den försöker säga till oss är bara lögner från fienden, att invagga oss i någon falsk trygghet eller tro på någonting som för oss bort från dig, Jesus. Bara ditt ord kan göra oss alerta andligt sett. Bara ditt ord kan ge oss urskiljning, vad som är sant, vad som är lögn. Och här vi ber också nu att ditt ord får vara rikt ibland oss, Jesus. Amen. Jag tänkte lite grann på det som Martin delade här förra söndagen i sin intro. Han talade om varför, vi ställer oss ofta den här frågan, varför händer det mig och så vidare. Och så tänkte jag på en annan fråga som är ganska relaterad till det här varför. Och det var nämligen, hur länge, har ni ställt den frågan någon gång, varför händer det här? Hur länge ska det här pågå? Hur länge ska jag behöva befinna mig i den här situationen och så vidare. Och jag tänkte på en vers i Saltaren 13. Och det är hela kapitlet. Bli inte rädda nu. Det är bara 6 versar, tror jag. För sångmästaren, en psalm av David. Hur länge, Herre, ska du alldeles glömma mig? Hur länge ska du dölja ditt ansikte för mig? Ja, den situationen har vi varit i. Det är inte så att Gud har glömt oss. Det är egentligen inte så att Gud döljer sitt ansikte. Han kan göra det under en tid och på ett visst sätt för att vi ska söka honom, ja. Men det, då är det med det syftet. Hur länge ska jag oroas i min själ och ängslas i mitt hjärta dagligen? Hur länge ska min fiende triumfera över mig? Och jag tänkte på, vad är det för en fiende vi har? Vi brukar tala om att vi har Satan och hans demoner. Vi har världens system, vi har vårt eget kött. Och världens system och Satan, de är de yttre fienderna. Men köttet är den inre fienden. Och den är ofta värst, den är ofta svårast att hantera. Och vår syndanatur är ofta det som triumferar över oss. Liksom den här striden mellan anden och köttet. Vi tror på våra egna lögner, vi tror på de projektioner och anklagelser som kommer utifrån. Se till mig, vers 4, och svara mig, Herre min Gud. Upplys mina ögon så att jag ej somnar in i döden. Låt inte min fiende säga, jag blev honom för stark, och mina ovänner glädja sig när jag vacklar. Jag tror att en av de anledningarna till att vårt vittnesbörd inte är så starkt som det bör vara, åtminstone i mitt fall, det är att vi alltid är så rädda. Tänk om jag säger till någon att jag är kristen och sen ser de i mig en svaghet. Eller så ser de liksom att mina värderingar går bakåt medan deras värderingar och ideologier tycks vinna mark. Och då liksom drar vi oss för det där, va? Liksom vi är rädda för att våra ovänner, det vill säga de som inte tror, att de ska glädja sig när jag vacklar. Vi är rädda för att vår egen svaghet ska på något sätt bli någonting som de håller emot mig. Och sen sista versen, jag får trösta på din nåd. Mitt hjärta jublar över din frälsning. Jag vill sjunga till Herrens ära, till han är god mot mig. Vi behöver inte läsa det här, men i Uppenbarelseboken kapitel 6 så har vi en scen där som utspelar sig i himlen. Och den utspelar sig under en speciell tid här på jorden, nämligen de 7 år som Bibeln brukar kalla för den stora vedermödan, eller vedermödan. Och vi vet att under den tiden så är vi bortryckta, församlingen. Men folk kommer till tro under den här perioden. Och de blir våldsamt förföljda av antikrist och världens system. Och då står det liksom där, eller det står det i vers 10 där, Uppenbarelseboken 6:10, att de här som är i himmelen, de frågar Gud liksom, hur länge ska den här förföljelsen pågå? Hur länge ska vi behöva, eller ska de rättare sagt, behöva stå ut med det här? Och jag tänkte på, är väldigt intressant här i Jeremia. Jag tänkte tala lite grann om himmelens drottning kontra himmelens kung. Himmelens drottning kontra himmelens kung. Och vad jag menar med det är att i Bibeln så talas det om himmelens drottning inte mindre än, eller inte mindre, bara två gånger. Men det är båda gångerna i Jeremia. Den första gången så är det i kapitel 7 och vers 18. Barnen samlar ihop ved, fäderna gör upp eld och kvinnorna knådar deg för att baka offerkakor åt himmelens drottning. För att kränka mig utgjuter de dricksoffer åt andra gudar. Så här ser vi att det här var inte bara vissa individer i Israel som höll på med. Det här var en familjebusiness. Här var det både mamma och pappa och barnen involverade i att lyfta fram den här avgudadyrkan. Och den här himmelens drottning, det var en gudinna som var tillbedd i Kanans land som Israel hade kommit in i. Men på grund av att de utan framgång, eller de hade kompromissat helt enkelt, inte hade drivit ut sina fiender framför sig, så hade en viss avgudadyrkan blivit kvar i landet, bland annat dyrkan då av den här himmelens drottning. Plus då att de hade levt och haft utbyte med grannländerna, där också himmelens drottning tillbads. I första Samuelsboken 31:10 så kallas hon för Astarte, eller Astarte-gudinnan, eller Astarte-templet. Och det var en tillbedjan som, eller hon sades vara fru till Baal. Och Baal var då en sån här fruktbarhetsgud. Och det var också den här gudinnan, var fruktbarhetsgudinna. Och intressant verkligen, kallades ibland också, eller Baal kallades ibland också för Molek, eller Molek där. Och det är intressant hur särskilt kvinnorna ville tillbe den här, därför att då trodde man liksom att man skulle få barn och liksom bära frukt mänskligt sett och så vidare. Men det står här att det som Israel gjorde, det provocerade Herren till vrede. Det provocerade Herren till vrede, och det är min första tanke här, provokation. När man tittar på världen i stort, tittar på västvärlden, som en gång i tiden hade ett kristet kulturarv, hur man mer eller mindre systematiskt försöker att utrota det, och man provocerar verkligen himmelens gud. Mm. Och man har alla möjliga olika grejer man tillber och så vidare. Och om vi nu slår över, eller går över till andra Korinthierbrevet 4:4. Tänkte jag säga, men det var inte det jag tänkte säga. Jeremia sa vi ju, 44.
Ja, så den var också den världen.
Ja, den är bra också den världen, denna världens gud. Andra Jeremia, nej, Jeremia 44, 17-25. Där har vi det. Utan vi kommer att göra, just det, vi tar vers 16 också. Vi vill inte höra på dig när det gäller det som du har talat till oss i Herrens namn. De talar alltså, folket talar alltså till Jeremia. Vi vill inte, förlåt mig, utan vi kommer att göra allt vad vår mun har lovat. Att tända rökelse åt himmelens drottning och utgjuta dricksoffer åt henne. Så som vi och våra fäder, våra kungar och första gjorde i Judas städer och på Jerusalems gator. Då, lyssna nu, Då hade vi tillräckligt med bröd. Och det gick bra för oss. Och vi såg inte till någon olycka. Så nu ser vi att det är inte nog med att de förkastar Herrens ord och provocerar honom. När Jeremia kommer och säger att de ska vända åter till den levande guden, Israels gud. Då säger de, nej, vi ska hålla våra löften till himmelens drottning. För när vi gjorde det, då gick det oss väl. Och så läser vi vidare i vers 19. Men sedan vi slutat att tända rökelse åt himmelens drottning och utgjuta dricksoffer åt den, har vi lidit brist på allt och går under genom svärd och hunger. Och när vi tände rökelse åt himmelens drottning och utgjorde dricksoffer åt henne, så var det inte utan våra mäns samtycke som vi gjorde offerkakor åt henne. Kakor som bar hennes bild och utgjorde dricksoffer åt henne. Men Jeremia svarade all folket, männen och kvinnorna och alla som hade givit honom detta svar. Han sade, skulle inte Herren komma ihåg att ni själva och era fäder, era kungar och furstar och folket i landet har tänt rökelse i Judas städer och på Jerusalems gator? Och skulle han inte bry sig om det? Med andra ord, ser inte Gud detta? Jo, det gör han. Herren kunde inte längre tåla era onda handlingar och de avskyvärda ting som ni höll på med. Utan ett land lades öde och blev till häpnad och förbannelse så att ingen kunde bo där så som det är idag. Därför att ni tände rökelse och syndade mot Herren och lyssnade till inte lyssnade till Herrens röst eller vandrade efter hans lag. Han stadgar och vittnesbörd. Därför har denna olycka drabbat er som det är idag. Jeremia sa det vidare till hela folket, till alla kvinnorna. Hör Herrens ord, alla ni av judar som är i Egyptens land. Det vill säga, det fanns de som bodde i Egyptens land därför att Nordriket hade blivit övertaget. Och de var rädda för att Sydriket också skulle bli övertaget och många hade flytt till Egypten. Nu ska vi se. Sista versen då, vers 25, så säger Herren Sebaot, Israels Gud. Ni och era hustrur har i handling fullgjort vad ni har sagt med er mun. Ni sade vi ska hålla de löften som vi gav och tända rökelseoffer åt himmelens drottning och utgjuta dricksoffer åt henne. Håll då era löften, jag uppfyll dem. Här är profeten sarkastisk och han säger helt enkelt bara, ja, är det det ni vill så går då den vägen. Och det är så ibland. Vi provocerar Herren till vrede. Och vi har ju bön, Lasse och jag, varje morgon. Vi brukar börja med tacksägelse. Och en av de tacksägelseämnen, eller som jag brukar alltid säga, är liksom att jag är så förvånad att jag kan slå upp mina ögon en dag till. Och ha luft att andas. Att ha ett tak över huvudet. Att ha ett varmt hus. Att ha mat i kylskåpet. Att ha en infrastruktur som fungerar väldigt bra trots allt. Att det finns allting som finns. Liksom, vi lever så långt bortom detta som vi överhuvudtaget kan. Vi borde verkligen inte förtjäna det. Men det är Herrens nåd. Och Herren talar till sitt folk. Han talar hela tiden. Han säger, ni har provocerat mig till vrede. Och han säger, påföljden är att ert land har blivit ödelagt. Det är därför. Det är inte för att ni inte har tillbett tillräckligt mycket. Idag så till himmelens drottning. Som vi ser idag, många människor säger liksom att ja, vi har problem. Men man ser det inte som att man har kommit bort ifrån det kulturarv som man har. Det vill säga det kristna kulturarvet. Som, jag kan tillägga, inte frälser någon. Men som ändå gör ett land välsignat. Man har kommit bort ifrån det, men nu istället för att erkänna det så säger man att det var det som har orsakat allt det här. Och vi ska tillbe himmelens drottning ännu mer. Vi ska ge ännu mer utrymme åt humanismen, åt främmande religioner, åt främmande tankar, ideologier och filosofier. Alltså det vill säga, man har vänt på allting. Och det var det som de hade gjort här. Och han säger, påföljden är att ert land är ödelagt. Det vill säga, det finns liksom, det finns ingenting där. Ni har övergett det. Och i andra Korinthierbrevet 4:4, det var det jag skulle säga, så talas det om att alltså, Satan är världens gud. Han har förmågan att välsigna människor som tillfälligt vill följa honom. Eller han välsignar dem tillfälligt, det vill säga. Tills han har dem i sitt i sin fälla. Men visst vill han ge människor framgång. Och visst har han gett västvärlden framgång med sin materialism och sin humanism och alla de här sakerna. Men det är liksom lövtunt det som vi håller fast vid. Och det intressanta var också att Israel var delat i Nordriket och Sydriket. Jeremia började att profetera ungefär år 626, om jag förstår det rätt, före Kristus. Det var alltså ungefär 100 år efter att Nordriket hade blivit övertaget av assyrierna. Och det var 50 år eller sådär kvar innan judariket, det vill säga Sydriket, skulle gå i fångenskap till babylonierna. Nu börjar han att tala. Och det intressanta var att en del tycks ha trott att himmelens drottning inte bara var Baals gud, utan hon var också Yahwehs fru. Och så är det också när det gäller religionssynkretism. Det vill säga, när vi säger att det inte är någon skillnad på vad vi tror, både vad det gäller kristen tro och övriga religioner, eller vad vi tror som kristna. Vi lägger ingen vikt vid det. Vi tonar ner läror. Vi tonar ner skillnader. Vi tonar ner sanningarna. Vi tror att de splittrar. Resultatet är religionssynkretism. Där man inte kan skilja på Baal och Yahweh. Och det är precis samma sak här. Att vi kan inte skilja på gott och ont. Vi kan inte skilja på ljus och mörker. Vi kan inte skilja på rätt och fel. Det är helt otroligt. Jeremia säger samma sak i kapitel 5 och vers 20. Att ve de som inte kan göra den här åtskillnaden. Vi skojar om att jag ramlade av kullen och gjorde jag nästan. Så tänk på det. Liksom att vi har en provokation här. Vi har påföljder här. Det vill säga de lever i konsekvenserna av detta. Och när det här fallna sinnet som de hade, som vi har, tänkte sig att den här himmelens drottning, hon är Yahwehs fru, eller är hon Baals fru, eller hur var det nu? Är Baal och Yahweh samma sak? Jag vet inte. Spelar det någon roll? Var och en blir salig på sin tro? Nej, det funkar inte på det sättet. Det var en fruktbarhetsreligion. Vi ska inte gå in på det i detalj. Men man tillbar verkligen sexualiteten. Och är det någonting som vi gör idag, så är det just det. Det är helt ofattbart, bara i min livstid, skillnaden på ett tv-program då och nu. En enorm skillnad. Mm. Överallt vräker man ut det. Och inte bara sexualitet i dess normala form, utan i alla dess tänkbara skepnader. Och det är den här fruktbarhetsriterna eller religionen, synkretismen. Ingen vet någonting. Jag säger till en kvinna i blomsteraffär, jag tillhör en kyrka som är som baptisterna. Är det samma sak som buddhisterna? Hon hade ingen aning. Och det är ungefär så. Var det nu Baal eller var det nu Yahweh? Vilket är det nu vi ska tro på? Och ja, men båda av dem är väl gifta med himmelens drottning. Och det spelar väl ingen roll liksom. Bara vi får våran skörd. Bara vi kan ha våra fester. Bara vi liksom kan ha våra filmer och tv-rutor fyllda med underhållning. Och fyllda kylskåp. Vad spelar det för roll? Ja, det spelar en oerhörd roll, därför att landet är ödelagt. Och sen tänkte jag på Guds närvaro. Och då är det just det som, jag vet inte hur mycket tid vi har, men det var det jag skulle vilja lyssna på. Det bara kort det här. Men Guds närvaro bland sitt folk. Hur svåra tiderna än är, hur jobbigt det än är, hur många gånger vi än har sagt, hur länge? Ja visst, det kommer en tid när Gud gör upp med allting. Det kommer en tid när han skipar rättvisa. Kanske det sker snart. Kanske det sker i vår livstid, men vi får vänta. Men kanske det inte gör det, och kanske vi inte ser denna rättvisa förrän på andra sidan. Men vi vet att den dagen kommer. Därför att Gud är på den vinnande sidan. Är jag troende på honom, ja, då kommer jag inte, som det står i Romarbrevet 10, att behöva stå där med skam. Så det är fantastiskt, men han är närvarande också i de här situationerna. Så vad är det jag försöker säga? Det finns ingen himmelsk drottning. Man talar ofta om moder jord. Hur man tillber verkligen skapelsen. Miljörörelsen gör det. Det är ingenting annat. Man tillber verkligen skapelsen. Och på ett sätt kan man säga att det är vår tids himmelska drottning. Det är att tillbe skapelsen och säga att det finns ingen fader Gud, det finns ingen kung i himmelen. Men i Psaltaren 103 och vers 19 står det att Gud har i himmelen etablerat sin tron. Och han råder över allting. Men det finns en himmelsk drottning. Men det är inte den som de tillbad i Israel. Och det är inte de som vi tillber idag med miljörörelser och det ena och det andra. Men det finns en himmelsk drottning och jag tittar på den här just nu. Nämligen er och oss, församlingen. Därför att vad är vi i Uppenbarelseboken 21, versarna 1 till och med 4. Och i Uppenbarelseboken 22, vers 17. Vi är Kristi brud. Där har vi skapelseordningen. Gud fadern har etablerat sin tron. Han har sänt sin son in i den här världen för att dö för människornas synder. Han har återupprättat sin fallna skapelse. Och alla de som tror på honom blir döpta in i Kristi kropp. Blir en del av församlingen. Och denna församling är nu Kristi kropp. Och när Kristi kropp rycks upp i församlingens uppryckande tillsammans med alla de som har dött i Kristus i 1 Thessalonikerbrev 4, 13-18, då blir vi också Kristi brud. Vi kommer att vara med honom. Och på det sättet är vi den himmelska drottningen. Men nu finns det ingen himmelsk drottning att tillbe. Det finns bara en himmelens kung. Men för alla de som tillber honom blir då också himmelens drottning i framtiden. Så låt oss inte provocera Herren. Som individer, som familjer, som folk, som nation, som vad det nu kan vara. Vi vet att det finns påföljder. Gud låter oss skörda det vi sår i Galaterbrevet 6. Vi kan aldrig komma undan det. Men vi tänker också på hans närvaro bland sitt folk. Han är alltid närvarande. Vilken fantastisk tröstande tanke att Gud är närvarande. Och han är himmelens kung. Han tillåter många saker. Och precis som Jeremia sa till folket. Ja men fortsätt och gör det ni gör. Liksom, vi tänker alltid att de här profeterna, de var så snälla. Och de var så tålmodiga. När han framförde sitt budskap, de förkastade. Han sa, dra ditt pepparväxel. Ni kan bara, vad heter det, fortsätta att tillbe de här unkansvärda makterna. Fortsätt att göra det. Jag har framfört mitt budskap. Jag har ett gott samvete. Det räcker. Nu får vi se vad Gud gör. Och jag tänker på det ibland också att det finns en tid för allt. Och det finns också en tid i det här fallet att vara sarkastisk och säga, men fortsätt då. Och tillbe det som ni tror är lösningen. Men som inte är den. Om ni inte vill tro att det finns en levande Gud i himlen. Om ni inte vill tro att det finns någon som har skapat allt detta. Om ni inte vill tro att vi människor är skapade till Guds avbild. Och har en evig destination. Himmel eller helvete. Ingenting däremellan. Om ni inte vill tro det. Ja, vad ska jag göra? Jag kan inte säga annat än att varsågoda. Fortsätt att tillbe det som ni tror är lösningen. Och låt Gud ha sin väg. Men för oss, vi har en himmelsk kung och den kungen tillhör vi och han kommer tillbaka och vi kommer att bli för evigt gifta med honom. Det är Bibelns ord. Herre, vi tackar dig för de här tankarna. Ber i ditt namn. Amen.
Amen.